hejsan, välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Detta är den elfte i ordningen av de simpoddar som vi har spelat in sen vi blev först på plan här med simpoddar under 2015. Ni ska vara varmt välkomna hit. Vi hälsar herr Jansson välkommen också till simpodden denna vackra dag.
Så, tack så mycket. Så vackert är det inte där jag befinner mig. Det har regnat konstant i 10 timmar snart.
Ja, vad bra.
Men då, så jag har fått gnällt lite. Mm.
Då är du i alla fall lugn och samlad inomhus. Vi ska snacka om lite olika saker denna dag. Och vi ska väl börja med det här som skrevs efter VM av en krönikör i Dagens Nyheter vid namn Kroneman. Som raljerar runt simningens tävlingsprogram. Det där är ju någonting som man har haft väldigt kul åt. Till exempel herr Anrell hade det för några år sedan. Han listade lång- och kortbanemästerskap och simmade på tvären och det ena och det andra. Och vi ska försöka att på något sätt lyfta fram det här. Johan Kroneman heter han väl och Kroneman är tydligen, om jag läser inte Dagens Nyheter varje dag, en högt accepterad sportjournalist och journalist överhuvudtaget i Dagens Nyheter som många lyssnar till. Vi som finns på lite sydligare breddgrader och inte har med huvudstadspressen att göra är kanske inte lika bekant med honom som andra är. Men ni som läser de här huvudstadstidningarna, ni känner väl till honom. Lite om det här, Thomas Jansson, nu, vad är det han snackar om? Vad är det för fel på simningen? Hur uttrycker han det?
Ja, till början med vill jag jämt fylla i att han är ju en aktad krönikör och väldigt duktig och jag läser honom då och då så jag har all respekt. Och jag blev lite förvånad när han gick i den här fällan som en del då har gjort som du nämnde. Det finns ju fler genom åren. Han gick i fällan och klagade på att det är så många mästerskap så man har liksom ingen respekt för mästerskapsvinnarna.
Och så snackar vi om simningens mästerskap.
Ja, simningens mästerskap. Och sen så ojade han sig över att vi slår så många världsrekord och förundrades över att just vår idrott gör det när inte andra idrotter utvecklas på samma sätt. Så det är de två sakerna.
Om vi tittar på antalet mästerskap, vad har du att liksom anföra mot hans snackande då och skrivande?
Ja, han har ju till börja med fel. Därför att om vi då jämför friidrott och simning så under en 4-årscykel så har vi lika många mästerskap nu mer. Och då har vi inte räknat in friidrottens terräng-VM och de här sakerna. Så att egentligen är det färre mästerskap inom simningen än inom friidrotten.
Dessutom gång ska också räknas in under friidrotten om vi ska vara riktigt jävliga.
Även om de är ett eget förbund i och för sig, men på ett VM så deltar de ju, så att det är riktigt. Mm. Och tittar man på till exempel längdskidor så där korar ju media världsmästare varje världskupphelg. Och det är världskupphelger ifrån mitten av november till långt in i mars. Som om det är hur naturligt som helst att ge stort värde till en vinst i världskupp. Men man ska inte ge stort värde till en vinst på ett EM i kortbana till exempel. Tittar man på antalet länder som är med och har ett program så vet vi ju att i Europa är det väl drygt 50 länder. Men det är nästan 40 stycken av dem som har ett ganska kvalificerat simprogram. Och det är knappt 40 länder som satsar på längdskidor på det sättet. Så att konkurrensmässigt så borde man inte klaga på det här heller. Tittar vi lite mera på hockey till exempel så är det helt acceptabelt att ha en hur lång serie som helst innan man kommer till avslut någon gång i våren. Och så glömmer man också bort att egentligen finns det fler landhockeyspelare i världen än ishockeyspelare.
Ja, 55 grundomgångar i elitserien har varit de senaste åren. Jag vet inte om det har ändrats i år, men
mm. Så jag tycker liksom att det har blivit okej. Man ifrågasätter inte och man källgranskar inte. Och det tycker jag är lite för dåligt. Och jag blev väldigt förvånat att en sån som Kronoman skulle gå i den fällan. Och här tycker jag att förbundet och alla simintresserade i alla sammanhang ska försöka hjälpas åt och slå hål på den här osanningen. Det är inte något exceptionellt med mästerskap och simning. Vi är precis som de andra, alla de andra idrotterna.
Mm. Ja, och så om vi då ska lägga till ytterligare kommentar runt det här. Vi tittar på hur fotbollen och även ishockeyn breder ut sig, så att säga, i media. Va? Om vi tittar nu på fotbollens juniorkullar, både på dam- och herrsidan, så får de ju väldigt mycket medial plats. Och vad beror egentligen det på?
Ja, det skulle vi kunna ha många poddar om. Alltså i botten är det ju som så här. Jag tror man måste vara ärlig och först konstatera att media styr folks intresse. Mm. Föds man i Australien och läser australiensiska tidningar, så formas man till den sportskultur som finns i Australien. Föds man i något land i Afrika är det på det sättet, och är det i Sverige på ett vis. Och det innebär att då har ju media ett ansvar för hur man värderar idrotter. Så att de har ju lyckats att ha tillräckligt många som tycker det här är så viktigt på de stora tidningarna, i tv-kanalerna och så vidare. Så att då kommer de undan med att säga som så här att ja, men det här är vad folk vill ha, utan att tänka på att media själva har varit med och skapat förutsättningarna. Sen kan jag se skillnader på arenaidrott och icke-arenaidrott, där det går 50 000 människor och betalar för att se en fotbollsmatch och så vidare. Men det är också ett intresse som har koppling till media. Så att det jag efterlyser egentligen, det är en nyanserad bild. Och jag blev alldeles bestört när man helt plötsligt skulle låta juniorer vara kandidater till ett gärringpris eller till en vad heter det här
Bragd,
ja. Alltså, helt befängt. Det snedvrider ju alla de idrottsmän, vuxna idrottsmän i de 70 idrotter som finns i RF-familjen, som gör ett professionellt jobb i vardagen. Här tycker jag inte media är varken proffsig eller tar sitt ansvar. Det är för dåligt.
Mm. Är det så att sportjournalister har alldeles för lite kunskap om idrotter utanför de stora bollsporterna? Och då menar jag utanför fotbollen, skulle jag vilja säga. För att det finns vissa som kan hockey, men sen går du och tittar på andra bollsporter så kan de inte speciellt mycket heller. Är det så illa att det är en kunskapslucka helt enkelt?
Ja, och den får ju vi ta lite på oss själva, att inte ha pushat nog och försökt att hjälpa till att bredda kunskapen kring till exempel då simning. Sen ska vi ju komma ihåg, många av de här sportjournalisterna, det är oerhört kompetenta människor i sig, va? Men de drivs ju av ett intresse också. Och så, de bevakar ju sitt eget jobb på ett vis.
Men om man nu är kvällstidning och har sport ett gäng sportjournalister, måste man ha 10 stycken som skriver fotboll då och en som skriver något annat, eller har man rekryterat fel då?
Ja, om jag vore sportchef på de tidningarna skulle jag ju inte ha det på det viset. Det är ju, alltså jag tycker det är kränkande på ett vis mot alla idrotterna och öppna de här kvällstidningarna.
Ja. Ja, det där kan vi snacka väldigt mycket om, och vi ska fortsätta också. Jag tycker vi har massor med intressanta grejer runt det här, men vi landar någonstans där i diskussionen. Ska vi snacka då, för att spinna vidare på det Kronoman skrev i Dagens Nyheter om rekordutvecklingen i simning kontra andra idrotter, och där tycker jag att vi kanske har mer kunnande än tyckande att komma med. I det förra ämnet så tyckte vi ju väldigt mycket och tycker mycket med hjärtat naturligtvis. Men när det gäller just rekordutvecklingen så finns det väl trots allt en del grejer att ta på. Och Kronman efterlyste förklaringar från till exempel herr Kronak om varför det har gått går så mycket snabbare i simningen idag än vad det gjorde för ett antal år sedan. Har vi svaren här i simpodden Hultén och Jansson?
Ja, det vill jag påstå att vi har. Alltså, på en punkt så han jämförde ju då med friidrott och då gjorde han det lite enkelt för sig, för att friidrott i sig har ju i vissa grenar haft en enorm rekordutveckling av alltså av tekniska skäl, till exempel stavhopp. Men han tänkte kanske på löpning framför allt. Och då är ju vi trots allt ett året runt idrott bara sedan 50 år tillbaka. Så det är klart, det spelar ju lite roll.
Simningen är en året runt idrott sedan bara 50 år.
Ja, precis. Mm. Men sen har ju bassängerna utvecklats på det viset, om vi då ska säga att det är mer stillastående vatten i en tävlingsbassäng idag än det var förr. De är bredare, de är djupare, det är bättre liner. Det skapas alltså förutsättningar och då är det faktiskt så att det spelar roll på simhastigheten. Så det är ett tillägg, man skulle kunna jämföra det med skidåkning där man har förbättrat spåren, skidorna och vallan som gör att jag som 45-årig turist kunde åka Vasaloppet fortare än vad Sixten Jernberg som då hade vunnit OS-guld och så vidare på 5 mil gjorde. Helt naturligt.
Du har alltså kört Vasaloppet snabbare än Sixten Jernberg?
Ja, det har jag gjort. Och det tycker jag symboliserar ganska väl alltså vad tekniken och sådana förändringar gör. Och den jämförelse gör man aldrig och säger, nej men gud vad fort alla skidåkare och motionärer kan åka idag. Hur underutvecklat var det när Sixten Jernberg höll på? Mm. Men det var det ju inte förstås. Det var annorlunda, inte lika professionellt. Men det var ju världsnivå med de förutsättningar som var och så vidare.
Jag är lite imponerad av att du är snabbare än Jernberg i alla fall. Det var ändå min ungdomsidol. Det kan man ju inte tillskriva att du var. Nej, bra Thomas.
Jag valde det exemplet för jag tänkte att det är ganska pedagogiskt. För det är dessutom sant. Han har åkt på 4.35 och jag har åkt på 4.21.
Okej, nu ska vi inte fördjupa oss i det utan nu ska vi gå vidare. Ja,
förändringar i regelverket som har möjliggjort till exempel undervattensarbete på ett helt annat sätt kopplat till startpallar och så. Och då har jag gjort lite exempel. Jag gick in och tittade på Gunnar Larssons lopp när han slog världsrekord på 4.02,6 och så försökte jag mäta av hans tid.
Och det gjorde han på Europamästerskapen i Barcelona 1970 ska sägas.
Stämmer gott. Och så försökte jag mäta hans tid in 5 meter in och 10 meter ut ur vändningen. Och lika så försökte jag uppskatta hans tid första 15 efter start. Och så tog jag värdena som vi har på Ryan Lochte som är de världssimmare idag. Och då är det ju som så att om man skulle lyfta in Gunnar Larsson med Ryan Lochtes vändningsteknik så skulle helt plötsligt Gunnar Larsson simma på 3.50. Då är det ju en innovation som har totalt förändrat som gör att man ska ha full respekt för Gunnar Larssons rekord för de var satta med de förutsättningarna.
Det är ju väldigt intressant det här naturligtvis.
Ja,
det exemplet du ger här att alltså, plocka ut det vi kallar fasta situationer i simningen, du säger start, vändningar, gångsättningar och lägg in nutiden med dåtidens simmar och sen så jämför. Ja, mycket intressant. Ja.
Ja, och tittar man på Gunnars frisim så håller det ju teknisk kvalitet även idag egentligen. Inte fullt ut men ganska nära världseliten idag. Tar vi Popov som ju då satte ett fantastiskt bra världsrekord på 9 eller 8 för snart 20 år sedan.
Alexander Popov som vann 4 OS-guld.
Ja, och den för mig den mest fantastiska simmare jag har sett på något sätt och vis. Kanske inte, men topp, i topp är han. Och gör man samma sak där, att man sätter på honom ett par jammers, alltså de badbyxor man får använda, och så tar man och för in det som har hänt sedan 90-talet på start och vändning. Så helt plötsligt hans tid 47 och låga, alltså fullt i paritet med dagens simmare. Så att rekorderna är ju satta för att det har skett tekniska regelmässiga förändringar som möjliggör att nyttja vattnet på ett annat sätt. Och samma sak då, de här tekniska, de gäller ju bröst, eller säger ryggsim och fjäril också, och sen har det även blivit tekniska förändringar i bröstsim. Och det är klart att det kopplat till att en simmare är i vatten, alltså vattnet rör sig hela tiden. Därför finns det oändliga möjligheter att teknikutveckla, vilket det inte gör när man springer på en tartanbana. Så jag tycker den där jämförelsen faller platt. Tar man skridsko, Johnny Nilsson åkte på 10 000 på 15:33. Det gör vilken junior som helst idag, för idag åker man på inomhushallar där isen är extra snabb för den är i exakt temperatur. Man har så kallad klappskridsko och så vidare. Och jag är helt säker på, skulle dagens utskällda fotbollslandslag möta silverlaget från 58, så skulle dagens, som vi kallar dåliga landslag, de skulle slå silverlaget med, ja, 8-10-0 tänker jag. Så vi blir väl, alltså det har blivit tillåtet att ha simningen som någon sorts lite slag på sig här. Ja, ni slår en massa rekord utan att sätta sig in i varför det skedde och sättet i ett sammanhang med andra idrotter. Och det tycker jag också är för dåligt.
Och det är ju då simningens nackdel kontra att det ofta är en fördel också, att vi är så precisa i vårt sätt att mäta.
Ja.
Alltså gör man 1:17:03, ja då gör man 1:17:03. Men är man fotbollsspelare kan man slå 123 dåliga passningar och 2 bra och ändå blir man hjälte. Det är lite så.
Ja, visst är det. Och skulle man ta då friidrotten som vi inledde med, så kan man ju säga som så här att om man skulle uttrycka det lite mer filosofiskt, kulturellt, så kan man säga att friidrotten är i generell mening placeringsorienterad. Och simningen är tidsorienterad. Och det tror jag har påverkat att inte friidrotten har haft samma rekordutveckling på löpning. Det gör att man springer lopp med harar trots att egentligen det inte har någon betydelse för att klyva luften i en sån hastighet som när man löper. Lite spelar det roll, men inte så dramatiskt som man, om man sätter lite vetenskap bakom. Och då tror jag helt plötsligt då skulle man kunna springa under 1:40 på 800 eller 3:23 på 1500. Så vi måste, tycker jag, på ett bättre sätt förklara vår idrott.
Men jag tycker ändå att du har lyckats bra med det de senaste minuterna. Jag tror att det är rätt mycket där som är värt att ta vidare. Jag tror också att vi ska spinna vidare på den här diskussionen. För den tål som sagt var att jobbas med ytterligare. Inte för att på något sätt positionera vår idrott alldeles för mycket. Men de här raljerande krönikörerna som då och då dyker upp när det är nyhetstorka på sportsidorna under sommaren. Vi får ha lite att stoppa ner i deras munnar och in i deras öron, så kan det väl bli lite av det också. Tack så mycket för den här genomgången.
Varsågod.
Vi ska verkligen återkomma till det. Lite senare hade jag tänkt mig, men som sagt, jag tror vi bromsar där just för nu. Jaha, vad skulle vi snacka mer om under den här simpodden?
Ja, vi hade en lång lista, men jag vet ju inte hur tidsperspektivet är, så du får ju gallra bland våra objekt.
Ja, men vi kör vidare. Vad tycker du vi ska...
Ja, jag tycker vi är lite för dåliga på att kräva utveckling när man har kommit upp i ålder. Vi ställer inte tillräckligt högt krav på att ett års träning ska ge ett bättre resultat. Alltså utvärderingen är inte tillräckligt skarp, tycker jag, för de som kommer upp i 18, 19, 20 års åldern. Vi lite för lätt accepterar att man är nära pers eller Gud förbjude att vi blir en idrott som helt plötsligt börjar prata om säsongsbästa istället för personbästa. Och det där tror jag har att göra med att vi tyvärr för en del äldre minskar träningen i ett skede när man borde öka träningen. Om man sätter sig på ett svenskt mästerskap och så lyssnar lite grann, så kanske det är någon som inte lyckas riktigt, men så kommer vederbörande vidare till final eller får en bra placering. Så lite för enkelt så tycker man då att ja, men det var okej, du blev ändå. Och det tror jag är en väldigt farlig väg. Ett års träning ska ge snabbare simhastighet. Det är mitt motto.
Mm. Vad är då verktyget för att komma åt detta?
Ja, det är ju att ännu mer fokusera tillbaka på tider än mer än vad vi gör, och helt försöka ställa placeringar åt sidan. Jag kan förstå i en olympisk final att man kan vid det tillfället låta tiden vara underställd om man ändå tar sitt guld. Men för att ta det guldet så måste man ha en bra utvecklingskurva. Och tittar man på utvecklingskurvorna i Sverige nu eller på 90-talet eller på 80-talet, så kan man se att den ser brant ut 13-18 år. Och då har man också en ökning av träningsmängden. Sen kommer man upp i 18-19 års åldern, och då lite grann är det många som minskar träningen när man kanske skulle ha höjt ett snäpp till. Och då planar kurvan ut, och så leder det kanske till och med ibland till att man slutar och slutar att simma på grund av att man inte har tillräckligt bra utveckling, ursäkta. Så att jag är tillbaka lite till det vi har snackat om förut. Jag tror att en del är för bra av fel skäl i 15-årsåldern. Och med fel skäl menar jag att det borde vara mer tekniska skäl att man är bra, så att det finns utrymme att göra en progression i träningen i 20-årsåldern, i 22-årsåldern, i 24-årsåldern. Så det var så himla skönt att Jenny Johansson i 27, som 27-åring tar kliv. Det kan vara en bra role model för alla i 20-årsåldern att träna lite extra smart och kräva att man utvecklas.
Ja.
Ja, krånglar jag till det nu eller kunde du
förra? Nej, alltså det är nog det. Det är väl bara det att man ska liksom på något sätt hitta saker att hänga upp det här på, så att man är ganska överens i sättet att tänka inför den här verksamheten. Frågan är liksom, vem är det som tänker? Jag tror alla är ute efter att hela tiden slå pers. Sen är det vi som sitter vid sidan om och utvärderar, som ibland kanske tycker att ja, nu utvärderar vi åt det hållet och nu åt det hållet. Och som tv-kommentatorer kan vi tycka att ja, men det var ju ändå säsongsbästa. Men däremot så egentligen så eftersträvar man ju alltid det personliga rekordet. Men sen är det andra som säger så här, jaha, simningen är oerhört resultatfixerad. Det är kanske så att den hade varit mer intressant och mer ska vi säga, intressant för åskådare, tv-tittarna, om man inte hade varit så oerhört fixerad kring tider, utan hade jobbat mer med placeringar.
Fast i min värld så blir ju placeringen bättre än om tiden är bättre. Och det enda jag kan påverka är ju, det enda jag kan påverka är ju min egen situation att göra en bättre tid.
Mm. Ja, alltså jag tycker vi upptar lite åt lyssnarna och tycka om det här. Vi vill gärna ha in lite förslag till er. Skicka en mail till bo.hulten@telia.com så ska vi diskutera vidare utifrån det.
Men jag hade en idé om att vi ska ha en tävling för de här som är lite äldre.
Ja, det var ju dagens idé.
Jag tycker att Simförbundet ska liksom slå fast att vi vill vara en vuxen idrott, vi vill ha utövare som är som bäst mellan 25 och 30, eller snarare 30 istället för kring 20-årsåldern. Därför så bjuder vi in till en nordisk landskamp för sådana som är över 21 eller 22 år, och så lägger man den någon gång i augusti månad med kvalificering i samband med svenska mästerskapen. Då stimulerar vi det. Jag menar, friidrottarna kan ju ändå springa landskamp i mitten av september.
Mm. Ska mästerskapssimmarna vara med på detta?
Nej, men jag tror många 20-21-åringar, om de såg att det fanns en chans att få på sig en blågul och nästa år på svenska mästerskapen i månadsskiftet juni-juli, där det då ofta går, om de simmar tillräckligt fort. Och det skulle kanske, om de sen fortsätter sommaren ut och förbereder sig precis som de här som åker på världsmästerskap eller Europamästerskap, då tror jag det kan ta ett extra kliv för dem. Så en landskamp, du får inte vara under 21 år.
Dagens tips alltså till de som greppar den här typen av verksamhet, är att göra en nordisk landskamp för 21-åringar och äldre.
Yes.
Vi tar det just nu, och så gör vi ett litet break här. Fyra. Sara Sjöström meddelade häromdagen om att hon ska vara med på EM i simning i december. EM i simning kort bana. Året innan det simmas OS. Vad säger den före detta förbundskaptenen Thomas Jansson om det meddelandet?
För Eurosport är det jättebra att hon är med. Det ger extra tyngd till det svenska laget. Jag vet inte om jag har tillräckligt på fötterna för att tycka åt något håll i just den frågan. Är det någon som jag upplever har superkontroll på träningsprocessen, så är det Sara och teamet kring Sara. Det tycker jag har varit ledstjärnan för dem i hela karriären. Så att de ska ju tävla sparsamt i höst. Så att jag tror de har tänkt till det. Däremot, som jag sa förra gången vi snackade, december blir en viktig månad för de här som ska ta klivet upp till Saras nivå. Och då kanske inte det är lika smart att december försvinner bort, utan då kanske man måste lägga mer fokus på träning.
Mm. Vi kan läsa på internationella simmedia de här dagarna att kritiken mot det internationella simförbundet FINA växer. Under världstränarkonferensen och World Swimming Coaches Associations clinic i Cleveland i helgen, reste sig mötet unisont med 650 tränare upp och föreslog en nedläggning av det internationella simförbundet, om att man skulle ersätta det med en annan typ av förbund. Vi har tisdagen den 15 september tagit upp den här diskussionen och också länkat på simma.nu. Diskussioner runt det, och där i ett långt videoklipp ni kan höra en av de stora auktoriteterna i simidrotts sportjournalistikvärlden, Craig Lord, uttala sig om vad han tycker och varför han tycker att man ska skrota det internationella simförbundet. En av anledningarna är ju att egentligen bara 5% av alla intäkterna går tillbaka till simmarna. Är det sant eller falskt? Ja, det vet vi väl inte riktigt, genom att vi inte har gjort den researchen riktigt 100% ut, men han jobbar med den devisen i alla fall på sin hemsida som heter Swim Vortex. Det är mycket intressanta grejer. Gå gärna in på simma.nu och titta vidare. Som sagt, vi har haft den här frågan uppe både i podden och på simma.nu ett antal gånger, om att FINA ser ut att vara på väg in på ett stickspår någonstans. Har Jansson någon kommentar att göra i det fallet?
Jag har ju förut inte varit lika påläst som du i det här ärendet, och det är inte kanske nu heller, men jag har lyssnat igenom den här videon och läste lite protokollet från det här mötet, och det blir ju än mer alarmerande än vad jag har trott att det är, hur FINA sköter sina kontakter och hur de nyttjar sina experter och hur de lever i sin egen bubbla utan någon form av transparens. Jag tycker det är bra att tränarna gör det här uppropet och att det är kraftfullt. Sen hoppas jag att länder som Sverige ställer sig bakom det där. För tydligen, om man då lyssnar på den här intervjun, så har det varit dålig respons ifrån nationerna. Och det är ju nationerna som avgör vad det blir av FINA. Så någonstans måste processen börja med att länder säger nej, vi delar de här 650 tränarnas åsikt, vi ställer oss bakom. Och så får vi fler och fler länder som ställer sig bakom, och då hoppas jag Sverige har den ryggraden.
Mm. Nu är det många länder som är väl smorda i det här sammanhanget och fått utvecklingspengar från det internationella SIN-förbundet. Precis på samma sätt och efter samma idé som Sepp Blatter har delat ut pengar inom den internationella fotbollen. Och det är väldigt illavarslande att det byggs upp sådana här strukturer inom det som i botten och till större delen består av ideella verksamheter. Så det kan jag tycka är väldigt obehagligt. Men vi lär väl få fortsätta den diskussionen i all evinnerlighet.
Vi kanske kan inbjuda någon intressant.
Ja, det finns väl en och annan svensk som kan svara på det här. Vi ska väl försöka att hitta reda på den här en eller annan svensk som kan göra någonting i den här frågan. De här senaste dagarna har vi också släppt ut en massa statistik, långbanestatistik, både för damer och herrar, för 2015. Och där är det ju helt tydligt att damsidan är fortfarande väldigt mycket starkare än vad herrsidan är. Vi kommer tillbaka under veckan med lite mer analys av det och lite mer statistik och mer nuffror som ni kan läsa om på www.simma.nu. Men vi kan väl konstatera att Sara Sjöström är bästa dam överlägset. Hon leder ju massa av grenar i den statistiken som vi har, och hon har också de två särklassiga resultaten sett ur poängsammanhang, och det är ju på damernas 50 och på damernas 100 fjäril, där hon har ställt till med två stycken 1000 poängar, de enda två som svenska simmare har under den här säsongen. På här sidan är det Erik Persson och hans 200 bröstsim som är det bästa resultatet. Så Erik Persson och Sara Sjöström är faktiskt de som är bäst på dam- och herrsidan i landet just nu. Och så finns det massor med damer som är väldigt duktiga. Har du läst igenom statistiken?
Nej, det har jag inte gjort. Jo, jag har skummat. Men när jag skummade igenom så slog det mig att det hade varit intressant att veta de 10 bästa i varje gren. Slå ihop de poängerna och jämför med poängen för 15 år sedan, 10 bästa i varje gren. För det här ska ju symbolisera vårt avstånd till världseliten.
Mm.
Så kan man väl uttrycka det lite enkelt.
Ja, ja.
Och jag är ju ingen fena på Excel eller så, men det vore väldigt intressant att se hur mycket det har rört sig till tjejernas fördel. Om det är så dramatisk stor skillnad mot för 15 år sedan.
Jag ska i alla fall utnyttja den befintliga statistik som vi har och se om vi möjligtvis kan köra ihop den med lite äldre statistik. Men vi ska i alla fall försöka att snurra runt årets statistik och göra lite olika jämförelser.
Men jag ska göra en bättre hemläxa på den punkten till nästa punkt.
Ja, det är bra. Nej, jag har knappt hunnit läsa den själv. Jag har i alla fall sammanställt den. Rätt intressant att läsa också. Man hittar en del namn som man knappt trodde fanns, men som dyker upp här. Simmarnamn som känns alldeles nya. Och det finns en hel del namn att ta till sig. Men det kan ni läsa. 50 topp, alla grenar, långbana finns ute på simma.nu sedan igår, och damerna kom idag. Ja. Ja du Jansson, nu känner vi oss ganska färdiga med den här simpodden nummer 11. Har något mer att tillägga i frågan?
Nej, det har jag inte. Jag känner mig också ganska färdig. Jag har... Ja, nej.
Mm. Vad ska du göra nu då?
Nu ska jag åka och simma.
Ja, vad bra.
Ja.
Ja, idag har jag
nu börjar förbereda mig för EM i London.
Ja, utmärkt. Utmärkt. Nej, jag har vilodag från träningen då och ska ut och gräva i rabatter. Här står ett antal tjusiga blommor som ska ner i jorden i min ombyggnation av befintlig teppa. Ja. Så det blir lite träning här också.
Ja, men det är också motion, absolut.
Ja, ja. Men då tackar vi för idag.
Tackar, tackar.
Slå igen butiken och hälsa er som är lyssnare varmt välkomna tillbaka när vi rullar igång simpodden nummer 12 som kommer om någon vecka. Tack och hej.